Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag skulle vilja avrunda annars med en rolig anekdot här om en kollega som glömde sin rakel i en bil.
Kan du, ja, det vill du höra.
Ja, rattfylla där, va? Ja, det är så tokigt så.
Hur var det här då?
Då var vi igång ett nytt härligt avsnitt av Hur var det här då? Och efter förra avsnittets otroliga konferensier och moderator Viktor här, så ska jag försöka hålla i där idag.
Mm, det blir nog svårt.
Det är ju inte hälften så bra och inte alls lika temporikt, tänker jag.
Nej, det är svårt att fylla mina skor, men du gör vad du kan.
Ja, ja. Men jag har i alla fall försökt att reta upp det lite i försnacket här. Då tänker jag att det kommer komma fram lite. Du är ju en sån one-liner-maskin, så att det kommer säkert komma lite bra grejer där, tror jag. Hoppas det. Vi ska försöka hålla det lite små upprörd. Det brukar vara en bra framgångsfaktor.
Ja.
Ja. Men du ska få surna till lite till, så ska vi köra. Tänkte vi köra en sedvanlig runda här, och då ska vi se vad vi väljer. Nu verkar han ha ätit upp här, så att vi kör Mr. Pepster. Varsågod. Hur har din tid varit sen senaste?
Jo, men den har varit bra. Jag har hunnit avverka ett par julbord uppe i Stockholm. Jag har
ett par. Berätta, nej. Hur många julbord äter man?
Ja, man äter lagom. Då blir det ett par, tänker jag. Får inte bli för lite, får inte bli för mycket. Nej, sen så har jag varit runt, farit och flygit. Pratar med blivande aspiranterna här nu inför de som kommer ut här i januari. Och sen så har det gått åt mycket tid till att förklara och nå ut med det nya avtalet som vi kritade på här för någon vecka sedan. Så det har varit att göra i sedvanlig ordning. Nu har jag också haft en sambo i en vecka, och jag kan förstå alla de som faktiskt tycker att det är rätt skönt. Jag har varit en blivande kollega som har varit nere och gjort sin SAO, alltså sina sin fältstudievecka här i Göteborg. Som har skämt bort mig med goda drinkar och helt fantastisk mat. Så jag har varit så jävla bortskämd i en vecka. Jag kan inte vara annat än supernöjd. Och nu sitter jag och avnjuter den sista lagade måltiden och snart ska vi gå på drycken lite senare.
Tror du att,
så jag är supernöjd.
Jag måste bara fråga, tror du att det där är liksom det normala sambolivet du just beskrev?
Ja, absolut. Det är ju så alla målar upp det. Då måste det väl vara så, tänker jag.
Hugg och slag och... Ja.
Nej, så just denna veckan har jag levt life och haft det riktigt trevligt. Så har det varit för mig.
Är han där eller?
Han är där. Eller han
visa
är här.
Honom.
Jesper, de vill att du ska träda fram.
Han kommer inte synas, ändå.
Nej,
han
vill bara, nej, och det kan jag säga. Det är
jag vill bara säga så att han är verklig, Peppe. Jag vill bara säga så att du verkligen har vänner.
Han är verklig och en, inte bara fantastisk fin människa på alla sätt och vis. Utan han är också otroligt bildskön.
Ja, han är snygg.
Det här är alltså en kvinnodröm.
Kan han, kan han sponsra den här podden eller?
Vad sa du att?
Kan han, är han en sponsor?
Ja, det var sponsor. Helvete vad snygg han är.
Ja, det här är en riktig karakär.
Ladies man.
Ja, han vågar vi inte lägga på Instagram.
Nej. Så du utnyttjar alltså en ny blivande kollega för att han ska liksom... han får liksom fixa och vara battler och grejer hemma hos dig. För att du ska kunna hjälpa han framåt i yrkeslivet sen. Har jag förstått det rätt då?
Ja, men jag tror att han kanske tror att det är så. Och jag låter honom leva i den
fast
lilla...
Fast du kommer inte hjälpa honom
kan sen. Kan han blanda en stadig GT eller?
Han blandar inte grogg, men det kan han.
Du sa ju grogg nyss, liar.
Han blandar inte grogg, han blandar fina drinkar. Men jo, han har fått godkänt av en av mina bästa vänner som var här och käkade middag i helgen. Helt magisk mat då också. Och då gjorde han en stadig, stabil, fin GT.
Vänta lite. Det återstår en viktig fråga. Han är blivande polis. Ja. Han kan laga mat. Mm. Och han är jävligt snygg. Är han singel?
Ja. Han är singel. Alltså,
aj.
Ja, men det är sånt resursslöseri. Ja. Så till alla kvinnor där ute. Jag har en 12-poängare. Det, är bara
det kommer att gå bra för honom. Han behöver inte dig. Han kommer att klara sig.
Vi tar lite nya, gör lite nya metoder för att locka fler kvinnliga lyssnare. Så att nu har vi höjt potten.
Skyr inga medel.
Nästa kvinnliga sponsor vinner även Jesper.
Du säljer honom på auktion.
Har vi 5 000?
Okej, nu får jag styra upp det här, känner jag. Inte helt att tappa det. Vi går vidare här. Och nu blev han lite glad. Det gör mig orolig. Det kanske inte blir lika hårt och bra då. Men vi kör Viktor. Du får ändå berätta hur du har haft det. Du sett det lite i media eller på vårt intrapolis bland annat?
Exakt, jag fick ju förtroende att eskortera avgående rikspolischefen under hans sista pass som rikspolischef och polis. Och då hade han hört av sig och ville sluta det passet, fotpatrullera. Där hade allting börjat en gång på Södermalms gator. Och då hörde han av sig och ville att jag och doktorn skulle... bli hans kollegor. Så det var ett fint pass. Där vi gick runt. Han fick välja själv han ville gå. Det blev ju Medis och Björns trädgård. Och, ja, för eviga polisiära problemplatser.
Hur länge var han ute och bladade då?
Ja, vi var ute från klockan 1 till 5.
Trevligt.
Åkte tunnelbana och lite sånt här. Och han fick det kom från folk och ville ta selfies. Det var... En tidning fick gå med. Han hade sagt nej till allihop, de här stora. Men mitt i Södermalm, de fick gå med. Så jag frågade om, fattar ni att ni har exklusivitet här? Men jag tror inte riktigt att det hade gått upp för dem. Och sen så, men det blev ett trevligt reportage, såg jag. Och så,
alltså jättefint ut, väldigt fina bilder.
Ja, och så gick vi på i Gamla stan och lite sådär och också, så att, men det var ett bra och värdigt pass. Han var nöjd. Han fick även en tavla av områdespolisen Södermalm. Han fick den här doktorns polisversion av skriet. Mm. Ja, den uppskattar han mycket. Så att, ja. Så vi fick önska honom lycka till i den nya tjänsten som landshövding i Halland.
Gjorde ni något ingripande? Eller?
Ja, vi gjorde en del kontroller och det dök upp några av the usual suspects på Södermalm som vi kontrollerade och så, men det blev inget dramatiskt så.
Ni kunde inte bjuda rikspolischefen på ett brott mot knivlagen och snabbare lagföring?
Nej, vi jo, det hade vi nog kunnat göra, men nu valde vi att låta han, att inte tvinga honom att avsluta sitt sista pass med en seg avrapportering.
Nej, det var väl ett bra val av er. Mm. Ja, men fan vad kul. Ja. Riktigt kul initiativ, ja, från honom och en hedervärd hedervärt att få avsluta på det sättet med honom.
Ja, nej, det var kul och han är trevlig och ödmjuk person, det är ju inte att tala om. Och det kändes inte, han kändes nöjd och tillfreds med liksom det här, och det var ju liksom ingen bitterhet, inga hard feelings.
En gedigen karriär får man säga.
Ja, det får man säga, den snackar man inte bort.
Väldigt bra. Nej, det gör man inte. Ja, härligt. Ja. Något annat du vill förtälja där?
Nej, jag nöjer mig så och låter istället Nadim berätta om sin tid som flytt.
Ja, du ser lite förkyld och inte, jag ska inte säga ynklig, för det ser ju inte ut, men du ser liksom lite synd om dig.
Du menar mig eller jag?
Ja.
Ja, ja. Nej, jag är väldigt förkyld. Det är faktiskt lite synd. Mm. Det är lite synd om mig. Det är skönt när det är, man tycker synd, eller det är skönt när folk tycker synd om mig när man är lite förkyld, speciellt när man är en extremt manlig man.
Har du slarvat med meditationen?
Ja, jag har tappat den faktiskt, tyvärr.
Fan,
det gick fort.
Ja, jag höll i 12 dagar exakt.
Gud straffar dig direkt.
Man ska aldrig berätta sånt.
Nej, ena på avsnittet sitter och lägger texten om sin nya liksom mindfulness nu och sen bara,
det kändes ändå som din grej annars, bara sitta still och inte göra någonting.
Men det var ju därför jag ville berätta om det, för det var verkligen inte min grej. Jag mådde bra av det, men det gick inte.
Nej, det är trist. Nej. Men man måste ju ha lite självdisciplin och sådär.
Ja, exakt. Man måste framförallt ha ett inre lugn. Det kan vi leta efter. Nej. Jag har också avslutat. Jag är inte riktigt rikspolischefen, va. Men vi gick ju nästan, eller på dagen tillsammans. Nu avslutar han sin tjänst, jag går på semester och tjänstledighet, men jag har slutat. Jag har ställt ur allting. Jag har åkt på tre dagars ensam spa i Värmland. Badat.
Kan du berätta lite mer om det?
Ja, alltså jag kan inte säga det utan att skratta. Alltså. Det...
vad är detta?
Nej, men jag har gjort det. När jag såg hur min november skulle se ut och hur jävla mycket jag skulle jobba, så tyckte jag men jag är fan värd att unna mig någonting. Så jag skulle föreläsa i Värmland på tisdag kväll. Nu tappar vi veckorna. Men tisdag, så jag åkte iväg 3 dagar innan, lite tidigare, för att återhämta mig och vila och träna och äta och promenera. Och gick på museum och tog promenader och badade i varma källor. gick på hammam.
Alltså, har du bytt en gammal tant eller?
Nej, men alltså för det första, okej, seriöst då. Första dagen var helt jävla underbart. Jag typ sov, jag tror det var 15 timmar. Jag badade, gick upp, så somnade jag i en jävla vilstol liksom. Men sen dagen efter så började jag bli jävligt rastlös. Då gick jag på museum i Värmland. Det var fint. Men det var också så långsamt som
varför
det låter.
Museum?
Det var Värmlands museum. Jag var i Karlstad. Mm. De hade en fin utställning där. Och,
ett och annat Frödingens lag kanske.
Ja precis. Mm. Och sen så gjorde jag, vi snabbspolade, gjorde den sista dagen, käkade en riktigt, riktigt dålig falafel som jag tror fuckade upp min mage. Sen fick jag jätteont i magen. Sen jobbade uppe i, vad fan var jag någonstans? Det var jättelångt upp, det var i Arvika var jag jobbade. Och sen körde jag hem sent på kvällen, kom hem klockan, jag tror jag var 1. och vaknade som igår då, snorförkyld och helt förstörd i kropp och själ. Så att, ja, tanken var god i alla fall med återhämtningen.
Mm. Är det en begynnande livskris du går igenom här, eller vad är det,
nej,
vi ser?
Den började för ett år sedan, kan jag säga. Den, nej, men jag vet du vad det är? Det är en begynnande rädsla över faktiskt krascha och gå in i väggen typ. Jag har haft den under hela hösten. Jag kände att någonstans måste jag hitta någon återhämtning. Så jag gav det en chans. Det gick. Det var skönt. Men, ja.
Det låter klokt ändå. Lyssna på kroppens signaler.
Ja, faktiskt. Och nu är jag ledig.
Ja, det är bra.
Nu är jag ledig ett par veckor. Så det är skönt. Jag ska bara bli frisk så jag kan börja träna igen. Annars är det bra. Jag har haft det bra.
Härligt.
Ja, Martin
då. Var du värd, får man ändå säga.
Martin då.
Ja, det var du värd.
Det går för Martin.
Martin då. Jo, för Martin går det bra. Jag har ju kör ju min nya tjänst där på jobbet där, så jag är inte med grupper utan mer har hand om insatser lite mer. Det är ganska kul faktiskt. En del hemjobb, vilket passar väldigt bra för att vi har skaffat en hund också.
Ja, det har vi sett. En liten råtta eller?
Nej, en hund.
Det är en labrador.
Vad sa du, den?
De är ju alla är ju små i början. Det är en labrador, en valp.
Jag har ju min fru har en labradoodle. Mm. Är det samma grej typ eller?
Är det ens,
labradoodle är
det en
ju någon sån här lyxkorsning för rika människor. Det här är ju en renrasig labrador retriever.
Jag har aldrig hört labradoodle. Vad är det?
Det är en blandning. Ja, labrador och pudel.
Låter som en blandning av labrador och cheese doodle.
Under corona tror den kostar typ 60 000 en sån hund.
Är det sant? Har vi en dyr hund?
Ja, det
sälj.
Det är en investering.
Ja, en investering.
Okay. Viktor, min fru har ett eget Instagram-konto till den hunden. Jag kan skicka det till dig, så kan du följa.
Nej, tack.
Ja, förlåt Martin, ja.
Så att det är valp, för de som har valpar vet ju vad det innebär. Det är ju kiss och bajsfest inomhus första tiden där. Och man blir helt sönderbiten. Men det är också väldigt mysigt. Men det är mycket jobb i början för att få lite ordning på det. Men då passar det bra att jobba hemifrån. För då kan man sköta hand om det lite.
Vad hette den? Hette den Sören eller vad var det?
Sally.
Sally.
Inte Sören.
Nej, inte Sören. Det hade vi faktiskt inte ens uppe som förslag.
Jag röstar på Sören.
Men det är väl en kvinna eller tjej? Eller
ja, det är en tik. Så det hade ju inte passat jättebra. Men
vadå?
Ska fundera till nästa hund.
Vad vet du hur den identifierar sig som?
Ja, nej, det är sant. Men den är ju för liten för att avgöra det än så länge. Vi får avvakta tills den är stor nog och bestämma sånt själv. Vad är det, 12 år som man kan bestämma sitt namn själv? Eller något sådär.
Ja.
Det blir lagom. Nej, utöver det så har jag också varit på en julfest igår här.
Samma här.
Hisingspolisens julfest. Väldigt trevligt. Jag har ju också äran att få ha... Jag gillar att försöka vara elak. Jag får ju tona ner det i vissa sammanhang. Men där har jag ju ett forum där jag får vara fritt elak en stund när vi ska dela ut årets groda. Den klantigaste händelsen som har skett under året. Och då kan jag spä på och förstärka och håna lite kollegor. Vilket jag tycker är väldigt underhållande.
Där skulle jag passa in.
Det är sånt ni håller på med i polisen.
Där skulle jag passat in.
Statligt godkänd penalist.
Jag skulle varit med i det arbetslaget. Ja. Vi hade APM igår. Då föreslog jag att för först började folk kolla på så här att vi ska lyfta fram så här bra exempel och så var det tre som hade gjort något bra. Men mitt förslag var att vi också ska föra in att man får kalla upp varandra på peppisar. Som i ondskan, men det röstades ner.
Vad är det för något?
Ja, man får gå upp och så får man klippa till den som en så här, som har gjort bort sig med skaftet på en tjock gaffel eller kniv. Så har du inte läst eller sett ondskan?
Det var länge sedan.
Den nya har jag inte sett, den nya serien, men jag har sett den tidigare filmen då, va? Och läst också. Lite sådana här grejer har jag pysslat med. Så vi går vidare, tänker jag. Det är ju väldigt mycket mediehändelser eller mycket information som kommer ut i media. Nu senaste så har det varit sånt som påverkar mitt jobb lite grann. Vi har kämpat sen det var ju omorganisationen 2015-16 när NOA tog fram särskilt utsatta områden, att man klassificerade Det är på det sättet, det har varit både ris och ros om man ska göra så. Och sen början då så fick vi ju, där jag jobbar på Hisingen, ett särskilt utsatt område som är den högsta klassningen, om man säger så, värsta, eller man ska säga, Biskopsgården. Och då, jag tror från början var det en av, jag vet inte riktigt hur många det var från början, men 50-60-talet någonting. Och sen har vi ju slitit och jobbat i Biskopsgården sen 2015 där. Sen det blev särskilt utsatt med ett långsiktigt mål. Vi har haft kortsiktiga mål med att liksom ta över gatan och fika en gård där utan att få stenar på oss eller få polisbilar förstörda. Och sen långsiktiga mål då att vända den här trenden ihop med massa andra. Det är ju kommun och skola och bostadsbolag och frivilligkrafter, idrott och företag och allt möjligt som hjälper till det. Och nu då, mycket glädjande, när den här rapporten kom så är ju faktiskt inte Biskopsgården särskilt utsatt längre utan ett riskområde som är ett steg ner då.
Vad är kriterierna för det? Är det liksom att anmälda brott sjunker eller vad? Hur avgörs det där? Vad är kriterierna?
Det är ju flera olika där, för det är utsatta områden, då ska det vara låg socioekonomisk status, kriminella och inverkan på lokalsamhället, offentliga våldshandlingar och öppen narkotikahandel. Och det är liksom grunden för vanligt sånt utsatt område, om man säger, eller vanligt men ett utsatt område. Mm. Men sen särskilt utsatta då är det även att det är parallella samhällsstrukturer, invånarna är ovilliga att delta i rättsprocesser, systematiska hot och våld mot vittnen och polisen allmänt svårt att utföra sitt uppdrag.
Okay.
Och äger med extremism och det är många olika faktorer. Och där har ju det har blivit en markant skillnad. Jag minns för flera år sedan där då var det ju extremt öppen narkotikaförsäljning. Så fort vi liksom lämnade torget, eller till och med när vi var på torget, så sålde de narkotika runt hörnet. Det var svårt att jobba, det kunde skjutas och ingen ringde till oss. Ingen ville ställa upp och vittna, men där har vi ju sett att det har vänt. Vi har många människor som vittnar, vi ser inte minst i... Under de här 8 åren när vi har kämpat så har vi ju till och med förlorat en kollega i kampen mot de här nätverken i området. Och vid det mordet så då var det ju jättemånga som trädde fram och vittnade och stod upp. Men också vid andra händelser mellan gängen så har ju vittnen trots ibland hot varit med och hjälpt till. Det är flera olika sådana faktorer som gör då att man har på NOA bedömt nu att det är ett riskområde. Ett snäpp nedåt och så går det rätt håll helt enkelt.
Om du bortser från det polisiära och nu ska jag tvinga dig till att lyfta en viktig faktor. Vilken aktör skulle du säga har varit den viktigaste? Och sen får du gärna nämna andra som har varit viktiga i det här för att bygga bort det här.
Jag har svårt att säga att det finns en så. Det är så många, bara man ser när kungen var på besök som jag nämnde förra avsnittet, va? Så var det just att se de olika faktorerna som jag gjorde. Då var det var ju runt det bordet så satt det ju ganska många olika aktörer. Då var det ju chefer för bostadsbolag, var trygghetsvärdar, det var socialtjänst, det var andra kommuner, det var Västsvenska handelskammaren med företagen som liksom, de kan komma in med jättemycket pengar och bara säga, hur många vill ni att vi ska anställa? Är det liksom 100 eller 200 stycken? Och så bara, amen, vi fixar anställningar och sommarjobb och allt. Så alla de här olika faktorerna, det är ju, politikerna vill ju gärna tro och basinera ut att det är den här lösningen vi har hittat nu, den här grejen är det stora som kommer vända, men det funkar inte så, utan det är ju en hel batteri med olika små åtgärder som den kanske räddar den personen, den åtgärden räddar den personen och den hjälper till att knuffa någon i rätt riktning. Så det är många olika faktorer.
Ja.
Jag är väldigt glad att du gav just det svaret, Martin. Det är verkligen det här att alla gör sin lilla del och att det skapas förutsättningar för att det tillåts att göras. Och jag tror inte att, där kan vi inte prata tillräckligt mycket om hur jävla viktigt det är att vi får bort områden ifrån den listan, specificera vad är det vi har gjort och varför har det varit framgångsrikt och sen applicera det över. Kriterierna för utsatta områden och särskilt utsatta områden och riskområden, de är ganska snarlika. Det är egentligen bara olika grader i helvetet liksom, om man får säga så. Men varenda litet steg framåt är så värt att belysa och framförallt att inte släppa. Det är så lätt hänt, men nu har vi inte särskilt utsatt område i Biskopsgården, nu måste vi flytta områdespoliserna från Biskop. Nu vet jag att det inte är så, men det skulle lika gärna kunna varit så liksom. Här i Borås så fick vi inget område som är borta från listan, men vi kunde med enkelhet argumentera för att den negativa utvecklingen har avstannat, och i vissa fall, i vissa hänseenden har den även också faktiskt vänt. Och även om det inte är borta från listan, så kan vi ändå se vad är det som har gjort att det har vänt, och varför har det vänt, och den samlade styrkan av den här samverkan som alla pratar om men väldigt få jobbar med, det är den som leder till slut till eller bär frukt liksom.
Men Martin och även Nadra då till viss del, om vilken aktör skulle ni vilja se ta lite mer plats då? Än de som tar mycket plats idag, vad saknar det, eller vad skulle man kunna göra lite mer?
Sjukvården.
Jag tror det är mycket, alla har ju hjälpt till nu och det är många olika som har bidragit, men en stor åtgärd som har hjälpt är ju polisens arbete, och inte bara svensk polis, utan den hjälpen vi fick av holländsk och belgisk eller vad det var, med Encro och så vidare. Man fick bort så många tongivande aktörer, men sen har det också varit andra större brottsutredningar, mord, där vi har fått undan väldigt många kriminella. Det skapar ju ett utrymme och ett litet lugn när det inte är samma tryck uppifrån på och andra ska utföra brott. Och det gör ju att andra kan kliva in och börja jobba. Så nu är väl det som man måste göra för att stoppa utvecklingen är ju att färre ungdomar kommer in och blir kriminella. Det är ju sådär. Och då är det ju inte heller, man skulle vilja säga att socialtjänsten ska stödja familjer bättre, men det räcker ju inte heller, utan det ska vara en fungerande skola, det ska vara ett rikt föreningsliv där ungdomarna kommer in i stället och får liksom inriktning där. Det ska vara bra sjukvård, för många av de här i kriminella miljöerna har ju olika typer av psykiska, kanske funktionshinder och annat där. Så det, även där är det grejer, men det man kan sammanfatta det som är väl att det är polisen och mindre roll för att liksom göra det till nästa steg ännu bättre. Men där är det många andra.
Jag skulle vilja lyfta fram sjukvården som en jag tycker alla de du nämner, alla de gör verkligen allt de kan med det de har. Det problemet är att det saknas tillräckligt med resurser för att fånga upp alla de barnen som finns. Men det kom ju en, jag fick ju till och med äran att kommentera det i Stadsradion, om hur många det är av våra grovkriminella barn som har begått de här grova våldsdåden som har en neuropsykiatrisk diagnos. Det var väldigt, väldigt många. Det kom ett avsnitt av Petri Krim om det som är lite längre, tror jag. Ursäkta mig. Och bara det pekar ju verkligen på att sjukvården saknar vi i de här rummen. De är inte med i den här samverkan. De är inte med runt borden när vi sitter och pratar kring de här delarna. Jag vet inte om det handlar om att det är regional, alltså regionen, eller inte. Men sjukvården saknas, och de behöver verkligen steppa fram i det här i det här arbetet.
Det är glädjande. Det är ju inte bara i Biskopsgården då som försvann, utan det är ju flera särskilt utsatta som nu inte längre är det. Sen var det några nya som poppade upp. Men totalt sett så gick det från 63 till 59 lista över utsatta områden. Väldigt glädjande. Det glömmer man ju gärna, och det är inte den känslan man får när man följer med allt det här tragiska och hemska som har varit med så mycket skjutningar och mord under en period som just nu är lite lugnare kanske. Men det är ändå, det går åt rätt håll på vissa håll i alla fall.
Det är helt rätt.
Desto viktigare att faktiskt lyfta fram också, även om vi ser att brottsligheten tar sig nya kliv i andra delar. Men nu hoppas man, och nu tror jag inte att det är någon fara för just Biskopsgården, för jag tror att vi har gjort oss en läxa, och framförallt ni har gjort er en läxa, att ni är jävligt duktiga där ute, och ni börjar få ett renommé runt om i landet att områdespolisverksamheten faktiskt funkar och prioriteras och inte få stå tillbaka lika mycket som på andra ställen. Så jag hoppas att man har lärt sig av mycket där man, ja, men när vi är framgångsrika, att vi liksom, ja, men då backar vi hem och så slår vi oss över bröstet och så lägger vi ner, men att man verkligen fortsätter trycka på och fortsätter att inse att det är allvarligt läge på många håll, och att vi orkar hålla i och hålla ut, och att man fortsätter satsa resurser ute, framförallt också i kärnverksamheten, både ute och också invändigt. Så att vi inte tappar det här greppet som vi nu, ja, men i vissa delar då har faktiskt börjat få.
Men då är det ju, då kommit fina signaler i den riktningen från den nya rikspolischefen. Hon har ju sagt att det kommer att satsas än mer på den lokala polisnärvaron, områdespoliserna. Och att de ska fredas i mycket högre utsträckning i sitt grunduppdrag. Och det har ju varit, det har vi pratat om många gånger här, att det blir upphackat och man drar sig iväg på annat, andra bränder som måste släckas, och så får den normala tjänsten stå tillbaks. Och det låter ju lovande.
Ja, men absolut. Men så lät ju 2015, och det var ju en stor del till att vi gjorde bland annat omorganisationen, eller inte bland annat, utan att vi gjorde omorganisationen. Det var ju bland annat en av de här grejerna. Men jag tror och vet nästan, vågar jag säga, att Petra Lund och Hector, de är kloka nog att inse att det går inte att fortsätta så här och verkligen ta ett krafttag. För där har ju också regeringen skickat tydliga signaler att det här ska prioriteras. Så det blir spännande att se hur det kommer att arta sig framöver. Jag ser med tillsikt fram emot det här.
Jag vill påminna om, det hade man själv glömt bort, men i samband med 2015 när det var, ja, diskussionerna gick höga om det kloka i att göra det här och ja, det skulle bli dåligt. Då sa ju de som hade tittat på andra länder bland annat att de sa att det tar 8 år innan en sån här organisation har satt sig. Och om man börjar se de positiva effekterna, man får vara beredd på 5-6 år av att det är ganska rörigt. Och det följer ju, det får man säga, följer ju med kuslig precision, de profetierna.
Det är ändå ett rätt stort arbete att göra, tror jag, för att få ut den här, det som fungerar i fler regioner och fler lokalpolisområden, att det är fortfarande väldigt för stora skillnader i vad, att vi har ute områdespoliser till exempel och den här samverkan. Det är fortfarande lite för mycket av det gamla bara kvar. Men
det finns väl områden där de är två områdespoliser på pappret, så att
ja.
Jag kan bara prata för oss i City. Det är liksom, ja, men det är ju Överbron. Vi tappar några riktigt duktiga områdespoliser nu på grund av att den gruppen under lång tid har fungerat som mer eller mindre som en poliagrupp. Där man mer eller mindre bara hoppar in och täcker luckor överallt. Och det är klart att det engagemanget och viljan till att jobba med den lokala problembilden, den blir ju inte stor när man gång efter annan kastas runt och ja, gör arbetsuppgifter som man kanske inte då har sökt sig till. Men ja, inte att förringa det arbete som görs av många områdespoliser och i många områden ändå.
Och i en del som har funkat bra i Biskopsgården, det är bland annat att vi har haft använder vistelseförbud från via kriminalvården. Så när någon har suttit i fängelse så får man en villkorlig dom, och då ska man ju uppsöka, man går på möte med frivården. Och då kan man ge, om man ser att man, dels kan man ge det lite förebyggande att man, när någon släpps ut så vill man ta dem i ett visst område där de kan påverka det här nätverket. Så då har vi haft lite så här, kriminella i biskopsmiljöer då, som inte får vara i biskopsgården. Ofta så är de ju inte heller skrivna i det området heller, utan de skriver så gärna på helt andra adresser eller boxadresser eller någonting. Och då har vi lagt, eller kriminalvården har lagt ett vistelseförbud som gäller över hela till en hel yta. Vilket gör det svårt för dem att vara där. För är de där sen då så meddelar vi det till kriminalvården. Och så får man börja sitta av under den här villkorliga tiden. Väldigt bra.
Här vill jag flika in. Vi har använt samma på individer på Södermalm. Men den kan fortfarande skruvas till och bli mer
absolut
vass. För nu har det varit så att vi fick ju skriva till kriminalvården flera gånger om under hela sommaren och rapportera om det här. Och sen till sist då så kom det ju att ja, det blev några månader. Den kan bli vassare, och dessutom så skulle det kunna kopplas på att man kan göra en polisiär åtgärd när de bryter mot det här vistelseförbudet, och att man kan till exempel avlägsna dem.
Det var en fråga jag skulle ställa, just vad kan vi som poliser göra när vi ser att någon bryter mot det? Och hur stort kan det här området bli rent till ytan? Och är det då kriminalvården som sätter den ytbestämmelsen? Eller hur ser det ut? Jag har faktiskt noll koll på det här.
Jag vet, det måste vara kriminalvården, va? Men i vårt fall, det gällde det hela Södermalm exempelvis. Och det är ju en ö, men Martin får rätt. Ja, kan du det där bättre?
I praktiken då, så är det en person som har fått det här vistelseförbudet och han är inte skriven i området, eller om han är skriven i området, så kan han få ett exempel att han får vistas på den gatan eller precis den adressen han bor. Man får inte vara på torgen, just för att man inte ska kunna vara med och påverka kriminella. Och sen har vi liksom ledargestalter i gängen som inte får vara. Hela Göteborgs kommun är liksom no-go-zone, kan man ju säga då, för den personen. Och sen när det har skett överträdelser och vi har anmält i kriminalvården, så personen har ju fått sitta, nu är vi uppe i två olika tillfällen då, så man får sitta ändå ganska länge. Det rör sig om en månad och flera veckor som man får sitta under sin sån här villkorliga frigivning. Men vad jag skulle komma till där är ju att nu Nu finns det ju ett lagförslag där då som ska ut på remiss. Det är ju preventiva vistelseförbud som man kan få innan. Det krävs inte en dom först då. Så att man ska kunna få ut. Ska man bestämma det, och då ska det vara förslaget är, och att lagen ska träda i kraft i, redan i februari 2024. Då ska det vara upp till ett års fängelse för att överträda de här vistelseförbuden. Och jag tror faktiskt det kan vara en fungerande bra grej.
För som det är nu, va, Martin, så är det så att det enda man, vi kan göra nu är att vi observerar och rapporterar vistelseöverträdelsen. Vi kan inte köra bort vederbörande med stöd av PL13 exempelvis. Därför att, nej. Men det skulle ju en sån lag kunna bidra till, hindra brottslig handling och allt där. Det vore ju utmärkt.
Precis. Nej. Det har varit väldigt bra, tror jag, på dem och surindepersoner, ja, och nätverkskriminella.
För nu där. Det blir det släpande, lite haltande som det är nu.
Ja, men precis. Det behöver, som du var inne på i början där, att den ska vässas till lite. Mm. Och det här är en bra sätt. Jag hoppas att det går igenom, men det blir säkert ramaskri. Jag tyckte jag såg någon rubrik där att det var, mötte stort motstånd där. Men jag tror man gör det på rätt sätt och rätt personer, jag tror jag kan vara väldigt bra.
Menar du att det preventiva vistelseförbudet kommer göra att vi får köra bort folk istället för att bara rapportera dem?
Vistelseförbudet är ju... Nu läser jag på det från Justitiedepartementet här. Att det behövs kraftfulla åtgärder för att förhindra kriminella nätverkens verksamhet. Regeringen föreslår därför en ny lag om preventiva vistelseförbud. Syftet med lagen är att öka tryggheten i offentliga rummet, bla bla bla, förhindra brottslig verksamhet utövas där.
Men vad spelar den för roll mot det redan gällande vistelseförbudet som man tilldelar folk som faktiskt är dömda för brott?
Då är det är ju bara... Det gör ju en service, eller man ska säga, för kriminalvården. Så att när, om ni är någon som överträder det här vistelseförbudet, så vi ser det och så skriver vi kort till kriminalvården att den här personen med vistelseförbud har vistats i det här området som är där han inte får vara. Och sen så blir det, kanske krävs, det är lite olika. Ibland krävs det ju lite fler, ibland några färre, beror väl ofta eller och så. Och sen så är det kriminalvården då som bestämmer att nu ska den här personen sitta av. Börjar man kanske med en vecka i fängelse och sen återupprepade sådana här överträdelser mot vistelseförbudet, så kan det vara 3 veckor nästa gång och så gör man längre. Men det går ju bara att göra under tiden personen har villkorlig dom. Efter det så är den ju helt fri. Då kan man ju inte göra så här längre. Då kan man ju fortsätta med sin kriminella verksamhet, kan man säga då.
Mm. Ja. Jag är inte ensidigt positiv till någonting som kopplas till preventivt. Jag förstår ju tanken. Jag är absolut inte emot att dokumentera att kriminella personer får ett jävligare liv. Men allting som heter preventivt i tvångsåtgärd lämnar jävligt mycket öppet för tolkning, beroende på vem som tolkar det preventiva där och då. Så som den här regeringen skriver den, så ser jag inte heller några större problem med den. Men de kommer inte sitta där för evigt. Fan vet vad vi får för regeringar framöver. Hur kommer de här, alla de här superinskränkande sakerna som vi ger bort utan att blinka. Jag ser en fara, inte en omedelbar fara här och nu och så som den är utformad idag. För jag ser också precis vilka individer vi skulle behöva få bort ifrån de här områdena. Individer som insocialiserar och rekryterar barn och unga in i kriminalitet som vi inte vill ha där och så vidare. Men du vet, ställer man de frågorna som har ställts kring alla de här lagförslagen som är preventiva, så är det väldigt få som har fått rena svar. Man får ofta rena svar: hederliga medborgare behöver inte oroa sig. Ja, vad är definitionen på hederlig medborgare? Snälla, kan du tala om det? När man till och med kommer med vissa lagförslag där man skriver in vissa uttalanden ska diskvalificera dig, ska riskera att bli av med ditt medborgarskap. Alltså det är jävligt luddigt, det är jävligt brett. Och återigen, jag ser inte en omedelbar fara för att jag förstår var det här kommer ifrån, men jag ser en långsiktig problematik med att allt det här bara, okej, okay, gör vad fan ni vill, för att ja, jag ser faror med detta in i framtiden.
Jag tänker utifrån de vetenskapliga metoder vi har att ta fram med cylinderpersoner som ingår i nätverk, och att man kan sätta någon slags gräns, vilka det går ju att ordna till så att det blir ganska bra, tror jag. Men det här ska ju prövas i domstol och det blir ju rätt säkert på det sättet. Det här är ju inte något som polisen kommer bestämma, bara att det här personen har vistelseförbud.
Fast du vet också att cylinderpersonerna, det är ju de är ju vi som trycker in. Så att vi, det är inte vi som kommer att bestämma det, men det är vi som slänger in folk i cylinder, cylindrarna. Och återigen, jag står bakom det här arbetet och har lett det här i Borås i flera år. Så att jag tycker det är bra, det är gediget och det är rättssäkert på alla sätt och vis, så som det är nu. Men man lyfter blicken och sådär, det är ändå... Det är, några, ja, jag vet inte. Jag är skeptisk. Eller jag
är... Det är väl hälsosamt att vara skeptisk, ja. Och inte bara köpa allt med hull och hår.
Nej.
Full respekt för det. Det är väl jättebra att det ska ut på remiss och granskas.
Det man inte får glömma, det är ju att det här kommer ju i bakvattnet av att vi ser den kriminaliteten vi har idag. Skulle vi haft den kriminaliteten vi hade för 30 år sedan, så hade ju det här aldrig kommit på agendan. Och det är där jag tycker att många som är, och jag säger som Martin, det är väl bra att man är skeptisk och inte bara sväljer allting med hull och hår, men man får ju också sätta det i en kontext. Och det är det jag tycker att många glömmer, som skriker liksom rätt, att vi ska bli en polisstat och
absolut inte, det tycker jag inte alls att många glömmer.
Det kan jag säga, det glömmer väldigt många i den offentliga debatten.
Möjligtvis på Twitter, men jag tänker...
Ja, men nu pratar jag inte anonyma konton som skriker högt och lågt, utan jag pratar på tunga makthavare som jag tycker... Det skriks liksom, ja, men helt obefogat. Man måste sätta liksom allt i sin kontext, och kontexten är att det skjuts och sprängs i Sverige med helt enorma resultat. Det hela Europa undrar och kollar vad fan är det som händer. Det är ju den kontexten vi måste se de här sakerna. Och det är precis som att 37 000 polisanställda skulle svälja allting med hull och hår. Alltså, det där är ju bara bullshit. Det är som att vi vill vara en polisstat. Nej, vi vill ha en lagstiftning som synkar med den kriminaliteten vi har att jobba emot.
Men inget, du ställer en viktig fråga, Peppe. Man får sätta allting i sin kontext, absolut. Du sa också till den situationen vi har idag. Enig, den situationen vi har idag ställer helt nya frågor till oss. Den fråga jag skulle vilja ställa också samtidigt är, hur har vi fått den här situationen vi har idag? Vi har ju inte haft den situationen för 30 år sedan, trots att vi inte hade den här problematiken. Så vi behöver även titta ganska mycket i backspegeln och framåtblickande med vad finns det för faror med det här. Det är inte så att poliser skriker efter att vi ska bli en polisstad, det tror jag absolut inte heller. Men ju mer möjligheter och befogenheter vi får, ju fler poliser vi blir, ju större risk är det för missbedömningar, feltolkningar och så vidare. Jag tycker bara att det är sunt att vara optimistisk men också skeptisk och lite ifrågasättande till så mycket extremt inkränkande åtgärder. Och det här är inte saker som kommer påverka det er och mig, och liksom, det kommer snarare underlätta vårt jobb till en viss del, till en början. Men det finns ett skäl att vara försiktig.
Ja, men det säger vi inte, det kan vara, jag säger inte emot det. Men jag tycker att många för tunga debattörer skriker för högt, helt obefogat. De ser inte vad vi har att göra. Men det kan också vara så att de inte förstår vad vi har att handskas med. Hur man nu, om möjligt, kan ha missat det som händer och sker.
Jag tycker utifrån hur vistelseförbuden har funkat nu, så tror jag det här är jättebra utifrån det. För det har verkligen, det har varit verkningsfullt. Och när vi ändå egentligen inte har så hårda sanktioner att sätta in, och ingenting direkt, men ändå så har det varit väldigt effektivt.
Men det är jättestor skillnad. Här har vi folk som faktiskt är dömda för grova brott eller brott. Det är en jättestor skillnad på människor som är dömda för brott och människor som inte är dömda för brott, som finns i liksom någon slags underrättelsedatabas. Jag tycker det finns en skillnad där som man behöver ha med sig. Även om jag orkar inte betona det mer liksom. Även om man inte ser en omedelbar fara, så...
Men något som också är positivt som är på gång här nu, det är att vi kan ta del av trängselskattskameror och fartkameror, och inte bara i efterhand utan i realtid. Någonting som man har i Danmark som funkar väldigt bra tydligen. Jag har inte själv jättebra information om det, men man, vad jag förstår har danska kollegor haft väldigt bra användning av det här och kunnat lagföra svenska medborgare för grova brott, och det är någonting som man också pratar om.
Det har man kunnat se i den där serien Bron, framförallt hur viktigt det är att kunna kartlägga en färdväg till exempel. Det är ju jättebra.
Så det känns som att det händer väldigt mycket och till det positiva, och det är inte, nu pratar jag inte om de riktigt långt gångna grejerna, utan ganska sunda grejer som vi behöver ha på plats för att kunna utföra ett bra arbete.
Det är också, jag skulle bara önska en sak i allt det här till alla de här som bestämmer massa saker. Det är att vara specifika. Man kan inte slänga sig med sunda, hederliga, väldigt svepande, väldigt breda ordalag. Man måste vara specifik. Är det A, B, C, D-aktörer i cylindern det här handlar om? Är det människor som är dömda för brott tidigare? Är det helt ostraffade människor? Alltså det spelar roll vem den här, vart det träffar. För annars tror jag det riskerar att skapa ännu mer problem.
Men det är ju de utredningar som görs och förarbeten som sen görs inför en ny lagstiftning var väldigt tydliga med, så det tror jag inte att vi behöver oroa oss jättemycket
för. På Nadims linje här så kan man läsa ett förslag på lagtexten här, då står det: vistelseförbud ska få meddelas endast för brottslig verksamhet så har bakgrund i eller ägnad att framkalla en konflikt mellan grupper av personer i vilket det finns risk för att skjutvapen eller sprängämne eller annat liknande ämne kan komma till användning. Då låter det jättebra.
Är det den preventiva?
Ja, och sen kommer den här raden efter då, som du kanske möjligtvis tycker är intressant.
Exakt.
Eller på något annat sätt är ägnad att allvarligt skada tryggheten hos allmänheten på platsen. Ja.
Exakt. Den är inte oproblematisk.
Nej, men jag kan säga att den problematiken vi har på Södermalm, då är det ju det som träffar personer. Vi har ju inte liksom gängkriminell, utan vi har ju mer... om man ska säga så här, lösdrivare som rånar och super och knarkar och sprider stor otrygghet för vanligt folk i Tantolunden och så här. Men de är inte gängkriminella, det kan man inte på något sätt påstå, eller är med i gäng. De är löst sammansatta och drar runt. Ingen av dem bor på Södermalm, och så kommer de in dagarna ända, hanterar narkotika, rånar, slåss, skrämmer folk.
Visst, men den träffar ganska många andra fler också liksom.
Ja, men allt det första stycket som läses upp träffar inte dem.
Nej, det förstår jag.
Om vi stannar upp bara en sekund. Det Martin precis läste upp. Om vi sätter det och jämför det med PL13, PL19, PL20A. Vad är skillnaden? Den är inte jättestor. Missbrukas det här till höger och vänster? Känner vi att vi går över gränsen gång på gång? Nej. Jag är inte orolig.
Nej, inte jag heller. Jag tror att det skulle bli jättebra. Men det är hälsosamt att man diskuterar.
Jag är inte orolig omedelbart nu heller. Jag är orolig för vad det här kan leda till om 10-15 år.
Och det var remissinstanserna där. Det är många positiva där. Polisen såklart, och hovrätt och åklagarmyndighet. Och sen justitiekanslern är ju inne just då, som vi pratar lite nu då, att de anser att de uttryck som används i förslaget är vaga eller allmänt formulerade och riskerar att bli tillämpningsproblem där.
Tacka Gud för JK.
Ja, och sen är det väl det att kritikerna brukar väl, de sansade, inte alarmisterna, utan de sansade brukar väl säga att saker och ting tenderar att få en liten ändamålsglidning efterhand med en vad just var tänkt och skrivet från början. Och det finns det väl exempel på som nu ska jag inte strö salt i Peppes sår här, men det var ju en av diskussionerna just med de här trängselkamerorna och de här, att det skulle när det införs inte användas kunna användas av polis och så vidare, var en av sakerna liksom när det infördes som folk var rädda för. Jag tyckte det var fel redan då, att varför skulle inte vi kunna använda dem? Det är ju trams. Det är ju inte liksom något problem att polisen använder det i jakt på till exempel flyktbilar och sånt. Så jag var bara förvånad då. Så det här är ju att rätta till något. Men om man ska vara ärlig så sades det då att kamerorna kommer inte användas till sådana saker. Liksom. Ett idiotiskt beslut.
Är det 15-20 år sedan kamerorna kom?
Ja, precis. Det är någonstans där, tror jag, 2006, 7, 8 i Stockholm. Någonstans där. Jag var ganska ny där då när det där infördes. Ja. Men det är så klart att vi ska kunna använda dem. Det är ju bara dumt att vi inte ska kunna titta efter bilar efter skjutningar och rån. Och det är inte så att vi sitter och tittar att man använder dem. Var är den där fan som körde i bussfil uppe på Swedenborg? Där är han! Det är inte så liksom. Utan det är ju...
Jag blir så fascinerad av dem som då tror här, för det är ju många som... nu kommer ni massövervaka och hålla på. Jag blir så fascinerad av hur människor...
De fattar inte hur resurskrävande det är. Liksom.
Nej, men exakt. Och vem fan skulle vilja sitta och kolla i en sån där jävla kamera dag ut och dag in? Alltså, ibland så undrar jag om det bara är sågspån som trillar ner när de knackar i huvudet.
Ja, men det är ju lite folk, så är ungefär som när folk säger, kommer på Twitter, bara, det är väl bara att punktmarkera de kriminella. Ja, det är ju inte riktigt så bara. Då har man nog inte riktigt koll på vad det krävs för att punktmarkera en person i resursväg. Nadim, du ser ut som du ska invända mot något.
Nej, jag tycker bara det blir väldigt svepande mot invändningar. Vad fan ska vi sitta och titta på de här kamerorna? Det handlar inte om det. Det handlar inte om att vi kommer att sitta och glo i de här kamerorna. Det är att det finns möjligheter, väldigt många möjligheter till att vrida och vända på saker och ting när de redan finns på plats till att missbrukas. När det finns fler chanser att missbruka någonting så kommer det också fler exempel att ske. Det är allt jag säger.
Jag tror kanske också, Nadde, att det kan vara svårt för dig att förstå också som inte är polis. Nu pratar vi ju poliser om det lite.
Det är det enda argumentet ni har kvar. Exakt. Det är det enda argumentet ni har kvar mot mig. Det går bra.
Jo, men är det skäl nog då att inte införa nya saker därför att det kan missbrukas?
Inte just nu. Inte som det är just nu. Jag är beredd att hålla med. Men jag ser att det behöver spetsas, behöver specificeras och det behöver heller inte kanske vara för jävla evigt.
Men hur kan man missbruka en trängselkamera? Ge mig bara ett litet exempel.
Nej, men det är jättestor skillnad på trängselkamera och på att tvinga någon att inte, eller förbjuda någon att inte vara på en specifik plats. Eller bara för att den bor i ett visst område så får man använda mycket mer inskränkande lagstiftning mot den personen. Jag ser problem med det. Det är så enkelt är det. Det är två helt olika saker mot en kamera eller andra delen.
Det är okej att se problem med det.
Ja, det vet jag.
Du får göra det. Bra.
Mäklar du inte fred här, Martin? Låt oss fightas nu lite en sista gång.
Jag har hållit på en timme snart.
Det är nalkas mot jul. Och jag har äran att få vara lite ansvarig för julefrid i Göteborg här. Så att om ni där ute inte känner julefrid i Göteborg så är det mig ni ska kontakta. För då har jag misskött mig. För nu, jag vet att man kör det på många delar, att man försöker öka tryggheten i jul. Vi har ett bekymmersamt omvärldsläge där vi hyfsat nyligen kom upp till en 4 på terrorskalan. Och nu pratas det om att det har inte blivit bättre sedan dess.
Nej, och vi vet inte att tacka för det.
Sämre. Ja,
stark 4 som man säger.
Så nu ska vi vara i julhandeln, så det är viktigt att människor känner sig trygga så att julen kan rulla, pengarna ska in och folk ska kunna vara ute och ha det trevligt. Gå på spa om man vill det eller göra något annat. Just där kommer inte polisen vara så mycket kanske, men däremot på torg och synas väldigt mycket. Så det hoppas jag att ni lyssnare när ni är ute och köper era julklappar ser poliser. För det är i alla fall tanken.
Det går ett rykte om att du har haft ett möte med ett gäng chefer inför julefrid på lite lägre nivå, typ gruppchefer liknande. Minst en hade väldigt höga förväntningar på det här mötet. Jag hörde att du bjöd på någon god kaka, men de hade förväntat sig kaffe från kaffegreven.
Ja, mm-hmm. Ja men precis. Ja, men det är ju som Victor förklarade ju det i förra avsnittet här, att eftersom det är kaffegreven, våran underbara kära sponsor, bara har absolut bästaste kaffet, och de har ju fikalösningar då till företag som de erbjuder. Men de har ju det bästa kaffet, och då är ju inte det något som poliser tar del av via sin arbetsgivare så att säga, utan det får man köpa på egen hand. Och här hann jag inte fixa egna, jag har ju fått lite bönor, lite provgrejer där från kaffegreven, men jag hann inte fixa det, så nu blev det statligt kaffe denna gången. Men jag köpte däremot skumtomtar och pepparkakor ur egen ficka.
Det var fint.
För att blidka de här insatscheferna och gruppcheferna.
Som du hör verkar det gått så där.
Men ja. Kan du utlova kaffegrevens kaffe till nästa möte med dessa individer? Det är frågan.
Nej.
Nej, det var trist.
Svaret är nej.
Nej, tydligt.
Men, ja, nej, så håller vi inte på. Det finns, jag försökte liksom rädda upp det lite med skumtomtarna och pepparkakorna. De kändes ändå någorlunda nöjda. Men du får ju tanka av där lite och se vad de tycker sen, och så får du såga mig i nästa avsnitt om du hör någonting där.
Nej, men jag ska förse den här aktuella kollegan med lite smakprover.
Ja, och sen vet jag inte om ni ser här, men om jag kommer lite närmare kameran här.
Mm. En liten snyting har du fått.
Ja, en väldigt stark avrådan att ge undvik att köra Voi när det är snömodd och väldigt mycket snö ute. Säkert om ni råkar av den händelse att ni är 2,12 och balanssinnet blir svårare. Då kan man nämligen landa med ansiktet i asfalten. Jag hade väldigt tur. Jag kunde blivit av med alla tänder och hjärnskakning och allting. Nu blev det bara hakblessyr och kindblessyr.
Fan, brukar inte de vara avstängda på vintern?
Nej, det verkar inte så. Tyvärr var de inte det.
Det var synd för dig.
Jag fick till och med, det var så sent på kvällen så man fick göra någon form av sån här fylletest i appen för att kunna få igång den. Och det klarade jag galant naturligtvis eftersom jag inte var full. Men det var just det som kommer in sent på kvällen. För det brukar inte vara, jag kör inte så ofta, men tidigare har jag kört den på dagen och då har det inte varit någon sån test. Utan det här var väl något de tänker att om man åker Voi i vintern kring 12 så är man ju förmodligen inte nykter. Men det klarar jag. Men däremot klarar jag inte att köra över någon på en cykelbana där. Dammar jag ner marken. Men.
Ja, då tar vi en lyssnarfråga. Och den kommer från Natasha som först och främst tackar för en grym podd. Och sen skriver hon: jag undrar hur ni ställer er till privata säkerhetsbolag och hur ni står i frågan om kommunala poliser. Och då menar hon inte kommunpoliser som det som jag har varit, utan det är alltså att kommunen ska få anställa egna poliser, antar jag, för det har också varit lite diskussion om.
Christer Thelin på Twitter, käpphäst.
Alltså, vill han ha det?
Ja, han vill ha det.
Då vill jag inte ha det, bara för att han vill ha det.
Ja. Jag vill inte ha det ändå, oavsett.
Nej, inte jag heller.
Nej, jag säger
nej, jag tror det blir väldigt konstigt.
Däremot vill jag ha tillbaka kvarterspoliser. Jag har faktiskt blivit en sån kille nu.
Ja, men sånt är, men det är ju områdespolisen, ja, det, som kvarterspolisen. Men jag tycker det viktiga är att man behåller lägesbild och att man har god kunskap. Det är det vi säger med områdespolisen, att man är ute. Och då får man ju informationen vi håller internt. Skulle man ha ett separat spår med kommunala poliser så blir det informationstapp och det blir svårigheter. Jag tror inte alls på det. Det blir bara som ett, någon slags B-lag.
Eller ett A-lag, det vet jag utformat. Inte.
Ja, nej. Men något blir B-lag.
Mm. Mm.
Men framförallt så kommer ju tanken om en kommunal polis kom ju i spåren av att vi inte räcker till. Och det är ju där man ska lägga fokus. Vi ska istället för att splitta upp oss i två lag, stärk det laget vi har och gör det ännu bättre. Gör det attraktivare att bli polis. Spetsa till vår kompetens och slimma vår organisation. Det är ju där vi ska lägga fokus, inte liksom hur vi kan mildra problemen. Lös problem,
grundproblemet. Annars så ska det vara rika kommuner anställer massa poliser där så det blir mega tryggt. Och sen så de fattigare kommunerna kommer inte ha råd att göra det. Man vet ju, många kommuner går ju på knäna. Ska de, det blir olika. Jag tror det måste vara en statlig grej som vi skickar ut och har en täckning överallt där. Det ska inte bero på kommunernas plånbok. Absolut. Trygga man ska vara.
Och också återigen, en del av omorganisationen var ju att vi skulle få en mer effektiv polis. Och det blir vi inte om vi splittrar upp och gör en kommunal polis heller. Så det är bra att vi är eniga.
Men då istället så aktualiseras ju frågan, vi verkar vara eniga där i alla fall. Med den privata säkerhetsbolagen, för det vet vi, fler och fler kommuner köper in tjänster, fler och fler företag köper företag, har vi inte pratat om någon gång i podden, ur deras brottsutsatthet, vilket är ett jättestort problem, och den typen av kriminalitet som inte vi alls råder på, den löser de ju ofta via privata aktörer. Så vad tänker ni om det?
Där är jag desto mer positiv.
Jag tror att de fyller ett behov som inte polisen kan eller kanske ens ska fylla. Vi kommer inte kunna stå och vara vakter på varje evenemang som faktiskt behöver ha en säkerhet. Det blir en omöjlig uppgift.
Ja, och dessutom vill någon skapa sig lite extra personlig säkerhet eller skydd. Man kanske har målat upp en hotbild som med våra mått mätt inte överhuvudtaget finns. Ja, men det är väl bra för honom eller henne att kunna betala för en sån tjänst för att känna sig mer trygg än vad han eller hon är.
Det är ju två aspekter i det. Sen har du de stora bolag som har drabbats av extremt mycket stölder eller bedrägerier eller problem som vi faktiskt ska utreda och hantera, som vi inte gör, som köper in en sån tjänst från privat säkerhetsbolag som utreder, förhör och i princip gör en färdig förundersökning som de sen lämnar över till polisen. Vad tycker vi om det?
Inte sällan består de av gamla poliser också som har slutat.
Ja, exakt.
Ja, jag vet inte vad jag tycker om det riktigt. Det är ju fel att det ska behöva vara så. Men att om det, det, att det funkar så.
Det är ett
så,
underbetyg är ju, åt oss, ja, helt klart.
Ja, det är ju det som känns lite tråkigt att det ska behövas och finnas så.
Men det,
ja,
går inte att, det går inte att snacka runt att, att det är så att vi inte klarar av allt.
Nej.
Och att... ja, jag förstår... Jag förstår dem, så kan vi säga, de som gör det.
Mm.
Mm, jag håller med.
Ja, men jag är positiv till det så länge det håller sig till att, att det är väldigt starkt reglerat. Det får inte gå in att man mer än att kanske göra sådana typer av undersökningar då, men att man gör som polisens jobb. Liksom att det skulle bli mer beväpning eller att man ute och patrullerar på andra sätt eller gör liksom rena polisiära uppdrag. Där måste man vara lite försiktig, eller väldigt försiktig.
Jag tror vi är 3-4 år ifrån en seriös debatt om att fler och fler ska få beväpna sig och även säkerhetsbolag ska få beväpna sig. Det är ditåt vi är på väg, tror jag.
Ja, där ställer jag mig extremt negativ till. Det kan
vi får
säga.
Se vad du säger däremot om 4 år.
Däremot så säger jag
beväpna tullen. Jag är starkt nätverkskopplade personer som har varit väktare. Liksom. Tullen. Ja. Tull.
Ja, men det får väl ett bra svar på frågorna.
Mm, det tycker jag.
Natasha, hoppas att hon är nöjd. Mm. Det är också speciellt, det är också intressant med den här frågan om polisens förtroende, bara en liten passus. Vi har högt förtroende generellt, men när det är frågan, i frågan om huruvida förtroendet för oss att utreda den grova brottsligheten, det är betydligt lägre, så då kan man ju undra varför har vi det förtroendet? Ja, det var bara kul. Kuriosa. Ja, vad står det, vad står det på schemat, programledaren?
Jag skulle vilja avrunda annars med en rolig anekdot här om en kollega som glömde sin rakel i en bil.
Kan du, ja, det vill du höra.
Ja, rattfylla där, va? Ja, det är så tokigt så. Ja, vi har blivit hånad, ja, det var, för det här under...
Har du våndats för det här?
Ja,
stackare.
Ja, det mådde du dåligt över. Det hördes i poddavsnittet.
Ja, det har snappats upp av vissa, jaha, lyssnare i min närhet. Asgamar.
Däremot vill jag berätta en rolig anekdot. Nu med, i och med att det är sista avsnittet inför jul, så får ni se vad ni tycker om det. Jag hade en aspirant en gång. Jag var inte handledare utan jag var instruktör. Det fanns utmaningar med den här aspiranten. Jag ska försöka anonymisera så gott det går.
P. Larsson.
Vi var på ett ärende. Vi hade stoppat en bil med 4 medborgare från Storbritannien som hade varit och tjuvat. Det blev lite en jagis, det blev lite dramatiskt och vi grep alla 4 och vi tog in en person, och som brukligt då så är det aspiranten som får skriva det mesta arbetet eller det mesta skrivjobbet för att de är träna liksom. Och aspiranten skrev och lämnade över sitt papper till mig, och på förnamn så läser jag British. Och på efternamn så läser jag Citizen. Vi var jättemycket poliser där. Jag ville absolut inte ge aspiranten en ansiktsförlust, utan som den goda instruktör jag är så lämnar jag tillbaka. Du har skrivit fel här. Du behöver kolla på en annan rad i passet som han tittade i då. Och den där aspiranten vägrade förstå, vägrade ta till sig, käfta emot, blev högljudd inne i arresten och tyckte att jag var helt utcyklad. Jag vet inte vad vi höll på med. Till slut så var jag ju tvungen att markera, och ja, men det blev ju att man fick nästan trycka till han. Men det är ju för fan hans medborgarskap, den jävla idiot. Och innan dess hade ju inte, alltså det hade ju inte de andra kollegorna uppfattat vad det var som hände egentligen, men i och med att det blev den situationen som blev och jag tappade lite grann, så blev det en rejäl ansiktsförlust som den stackaren fick dras med ett par år i sin poliskarriär innan hen slutade faktiskt.
Det är inte dig själv, det är inte själv du beskriver nu, va?
Nej, det är inte. Tro mig. Är det något jag har koll på så är det pass. Jag är flykting, kom ihåg det.
Ja, det är sant.
Det skulle man kunna dratt. Nej, det ska
jo, säg något.
Nej.
Du, Peppe, du hade ju några ord för våran sponsor, va?
Ja. Vi vill ju såklart lyfta våran fantastiska sponsor, Kaffegreven, ännu en gång. Inte nog med att de skänker pengar till välgörande ändamål i form av prostatacancerfonden och bröstcancerfonden. Det är också så att de har ett eget kaffe som heter Women's Coffee by Kaffegreven. Som odlas och plockas av kvinnor i Peru. Och ja, de engagerar sig i kvinnoarbeten helt enkelt runt om i världen. Någonting att lyfta fram, så vill man ha ett, både ett kvalitetskaffe och också ett, en kaffeleverantör som bryr sig om utsatta runt om i landet och i detta fallet då, eller runt om i världen rättare sagt, och i detta fall kvinnor i Peru, så är det givet ett företag att inskaffa sitt kaffe ifrån för dig som egen företagare eller företagare i stort.
Mycket bra. Mycket bra. Och sen som vi kanske har nämnt innan, att de är ju stora sponsorer av Frölunda. Och Frölunda förresten vann på bortaplan idag mot Leksand.
Men tjata för fan. Nu ska vi inte dö.
Men jag tror att vi kanske har nått nått vägs ände med det här avsnittet. Eller vad säger ni?
Ja. Kan vara så. Och vi får väl passa på och önska våra lyssnare en fantastisk jul och ett gott nytt år, och hoppas att de får en lugn och fridfull, eller fridfulla helger med god mat och dryck och härlig och gemenskap.
Helt enkelt julfrid.
Ja,
julfrid. Ja. Åk inte voj i snön, drick inte för mycket och ät lagom och umgås med nära och kära och ha en riktigt härlig jul och slut på det här året önskar vi från Hur var det här då?
Hej då.
Så med det. Hej då.
Hej då.
Hej
då.
Hey. Let's be careful out here.
Ja, hur var det här då?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.